Människor och hus i Gustavsberg, Edla Sofia Arvidsson, utgiven av Värmdö kulturnämnd i samarbete med Stockholms länsmuseum, framställd som talbok av Stockholms stadsbibliotek länsavdelning vid Inläsningstjänst AB 1991, inläsare Edla Sofia Arvidsson. Förord. En av kulturnämndens uppgifter är att informera om och levandegöra vår kommuns historia. Intresset för den egna bygden är stort hos värmdöborna. Detta intresse gav sig till känna när kulturnämnden tillsammans med stiftelsen Stockholms läns museum 1987 gav ut boken Skärgårdsbygd. Denna beskriver de kulturhistoriska miljöerna i kommunen. Att känna till sin historia ger också förankring till den bygd man bor i. Denna bok om människor och hus i Gustavsberg kan därmed vara en stor tillgång för kommuninvånare, sommarboende och besökande. Boken blir också en länk mellan generationer. Det är kulturnämndens förhoppning att även andra delar av vår kommun ska kunna beskrivas på samma trevliga och intresseväckande sätt, vilket arbetsfält vi har framför oss. Ett varmt tack till Edla Sofia Arvidsson och till alla som bidragit med bilder, berättelser och minnen. Mats Benjaminsson, ordförande i Värmdö kulturnämnd. Inledning. Bruksmiljöerna i Gustavsberg har anor från 1820-talet. De har växt fram som årsringar kring porslins- och sanitetsfabrikerna och följt deras tillväxt och stagnation. I Gustavsberg finns bruksgator från såväl 1870-tal som 1910- och 1940-tal. Här finns skolor, frikyrkor, folkets hus, brukspatronernas bostäder, affärer, torp med mera. Alla dessa byggnader och miljöer berättar något om människors villkor i ett industrisamhälle under en lång tid. Det mesta av bebyggelsen har bevarats och tagits om hand på ett bra sätt. Den långa kontinuiteten med bebyggelse från olika tidsepoker gör att Gustavsberg är ett samhälle av stort kulturhistoriskt intresse. Riktigt levande blir dock inte miljöerna förrän vi vet något om de människor som levt här, om deras fritid, nöjen och vardagsslit. Under flera år bedrev studiecirklar i Sveriges kyrkliga studieförbunds regi under temat Vi minns. Det var äldre gustavsbergare som samlades och berättade om sina liv i Gustavsberg. Edla Sofia Arvidsson och Herbert Bergsköld, båda pensionerade och tidigare verksamma på porslinsfabriken, ledde cirklarna. Edla Sofia Arvidsson tog sedan på kulturnämndens uppdrag sig an materialet. Med intervjuerna som grund har hon kompletterat med uppgifter ur kyrkböcker och andra källor och på sitt personliga och trevliga sätt skrivit berättelserna om människorna och husen. Edla Sofia kom som ung konststuderande till Gustavsberg via Tekniska skolan i Stockholm. Hon anställdes på porslinsfabriken som figurmålare under Wilhelm Kogers ledning. Under 16 år målade hon figurer på konstgodsserien Argenta. Senare tog hon över redaktörskapet för tidskriften Gustavsbergaren, en syssla hon hade fram till sin pensionering 1978. Idag kåserar Edla Sofia i lokaltidningar, håller föredrag och är en tillgång för alla med intresse för Gustavsberg och dess historia. Bildmaterialet är till största delen hämtat ur Gustavsbergs porslinsmuseums omfattande bildarkiv samt från Lennart Backman, hängiven hembygdsvårdare, som ställt sin fotosamling till förfogande. Flera andra personer har också upplåtit bilder. Många av fotografierna har tagits av Hilding Engströmer, Gustavsbergsfabrikernas fotograf under 40 år. Såväl Hilding som Lennart Backman och Herbert Bergsköld började arbeta vid fabriken som 12-13-åringar och blev den trogna och hela sitt yrkesverksamma liv, något som de delar med många äldre gustavsbergare. Boken utgör ett litet stycke av den fängslande historien om ett bruk i huvudstadens närhet. Stoffet är rikt för den som har intresse och känsla för sin bygd och människorna i den. Lena Gullmert Häger, kultursekreterare, Värmdö kulturförvaltning. Gustavsberg, ett samhälle runt Farstaviken. Den keramiska traditionen är stark vid Farstaviken. Det började redan i mitten på 1640-talet med en tegelindustri på den plats där den nuvarande porslinsfabriken ligger. Detta hände under Gustav Gabrielsson Oxenstiernas och Maria de la Gardies tid i Farsta. Den stora egendomen som innefattade ett drygt tiotal gårdar hade Gustav fått i arv från sin far, Gabriel Gustafsson Oxenstierna, som i sin tur bytt till sig gårdarna från kronan mot sin egendom Västerlösa vid Omberg. Tegelbruket startade troligen mest med tanke på det herrmanshus som måste uppföras på ägorna enligt reglerna för ett herresäte. Men teglet blev så otrovärt att herresätet fick vänta medan tegelleveranserna gick till slott kring Mälaren, det bekanta Årstahus, Dalareskans och till utbyggnaden av södra malmarna i Stockholm. Årstahus stod färdigt först i mitten av 1650-talet och då hade Gustav Oxenstierna varit död sedan flera år och hans driftiga änka Maria de la Gardie förde verket vidare som förmyndare för döttrarna. För att hedra sin make ändrade Maria de la Gardie efter makens död 1648 namnet Farsta till Gustavsberg. Senare kom fabriksdelen att heta så, medan lantegendomen behöll namnet Farsta. Många har genom århundradena förundrat sig över varför just berg kom in i namnbildningen. Landskapet kännetecknas knappast av några imponerande bergformationer. Den stora egendomen Farsta Gustavsberg indrogs till kronan vid Karl den XI:s reduktion av adelns gods och herresäten 1680. Men återköptes senare av släkten Oxenstierna. Farsta hus brändes ner av ryssarna vid återtåget från steket 1719 och ingen vet idag hur detta säkert ståtliga hus har sett ut. Den vackra parken som anlades av Maria kan däremot anas än idag kring det nuvarande slottet vid Slottsviken. Efter ryssarnas härningar återstod en portal och den gedigna grunden till Farsta hus. På den grunden uppfördes några decennier senare en stilren karolinerherrgård. Efter många ägare, släkten Oxenstierna lämnade Farsta Gustavsberg i mitten av 1700-talet, så köptes egendomen 1821 av en Stockholmsköpman vid namn J. Herman Öhman och hans mor. Herman Öhman hade en dröm. Han ville starta en porslinsfabrik vid Farstaviken. Herman Öhman var en man med en vision, men han saknade yrkeskunskap. Han fann såväl denna som nödvändig utrustning i Fredriksdal i norra Uppland. Där en liten porslinsfabrik med namnet Gustavsberg kommit på obestånd. Herman köpte fabriken med byggnader, råvaror och maskiner och förde allt sjöledes till Farstaviken samt övertalade den förre ägaren att följa med till Farsta Gustavsberg för att lära gustavsbergarna att göra porslin. Den mannen var den tyske verkmästaren Fredrik Rode. Porslinsfabriken startade 1825. I denna bok kommer inte fabrikens byggnader att redovisas annat än i några fall då de också varit bostäder eller används i samhällets tjänst. De kräver sin egen bok. Gula byggningen stod färdig 1826, byggd av det timmer som enligt traditionen hade hämtats från Fredriksdal. Även statbyggningen, en arbetarkasern, uppfördes. Röda stugan fanns redan på tegelbrukens tid, liksom en del torp som är Balund och Kvarntorpet. Huset Bleket flyttades hit 1827 för att bli bostäder och kontor till den vaxljustillverkning som startas där för att hjälpa upp den kapitalslukande porslinstillverkningen. Herman Öhman fick snart problem med sin och fabrikens ekonomi. Han lämnade redan 1829, ruinerad och i vredesmod Gustavsberg. Hans dröm slutade i personlig tragedi. Ett konsortium byggde vidare och nedre stenhuset kom till 1831. Fredrik Rode kämpade hårt men inte lyckosamt med sin porslinstillverkning efter tyska metoder och med tyska råvaror. När Erik Gustav Godenius, grosshandlare och redare, köpte Farsta Gustavsberg 1839 tillkallades engelska experter. Leror togs hem från Cornwall och i tillverkningen lades om efter engelska principer. Fredrik Rode lämnade fabriken samma år. När Erik dog 1845, då ärvde hans duglige brorson Samuel Godenius hans tillgångar och i början av 1850-talet inlöste Samuel de övriga intressenternas insatser och blev ensam ägare av porslinsfabriken. När tiderna ljusnade för porslinstillverkningen började återbyggas bostäder kring viken. Torpet Charlottendal, uppkallat efter Samuels hustru Charlotta, byggdes i början av 1850-talet, liksom fyra andra torp under Farsta och Ösby. Övre Stenhuset och Ekensberg stod klara för inflyttning 1856-57. Sen kom enligt källorna Värdshuset, Väderkvarnen och huset Stjärnan på 1860-talet, lagom till kungabesöket på sommaren 1863, då Karl den 15:e gästade Gustavsberg, fabriken och Farsta herrgård. De skolbarn som ägde skor bildade häck och skarpskyttarnas musikkår spelade. Konstnären Johan Höckert hade dekorerat med blomster och äreportar och en ny ångbåtsbrygga hade anlagts vid kajen. En stor dag vid Farstaviken kan man tänka sig och en värdig inledning till många framtida kungabesök. Samuel Godenius och hans hustru Charlotta fick en son Viktor och fyra döttrar Emma, Selma, Matilda och Hilma. När Emma gifte sig med professor Carl Jakob Rosander byggdes Täcka Udden åt paret som sommarbostad. Bråvalla fick dottern Selma 1867 när hon gifte sig med professor Axel Kej. Den unga Hilma fick det helt ombyggda Farstavik i bröllopsgåva vid giftermålet med Vilhelm Odelberg 1869. Vilhelm Odelberg fick redan 1869 ta över ledningen av bruket. Han var en mycket duglig man som blev brukets mest framgångsrika brukspatron. Han styrde bruk och egendomar med fast hand och hans regim var strängt patriarkalisk. Han var en stor byggmästare och med hjälp av sin arkitekt Magnus Iseus gav han samhället dess karaktär med bruksgator där husen var låga och ämnade för två eller ett fåtal familjer. På 1870-talet byggdes i rask följd Grinstugatan och Värmdegatan, Doktorsvillan, Franska byggena, Haga, Solhem, Loviseberg, Höjden, Kullen, Epidemisjukhuset, Mossen och Baracken. När Odelberg övertog ledningen fanns det 300 anställda. Vid sekelskiftet hade den siffran stigit till 900. Det behövdes nya bostäder och det byggdes utan uppehåll. Även på 1880-talet var byggandet imponerande. Nu byggdes träkyrkan i Ekedal och det första skolhuset, brukspredikantens hus Marieberg, Södra Kullen, magasinet, arbetarkasernen Gröneborg, klubbhuset i Klubbparken och bolagsbodens första egna hus vid Bleket. Mariagatan kom till 1890. 1898 restes det ståtliga huvudkontoret med lokaler även för post, telegraf, tull, väntrum och passagerarbåtarnas resenärer och med bostadslägenheter högst upp i huset. Nu byggde Odelberg också om den vackra herrgården i Farsta till ett stillöst och pompöst slott. Brukspatron ville ha ett representativt hus som passade både affärsbesök och kungajakter. Gustav V gästade huset under höstens berömda jaktdagar då älgarna levde farligt på Odelbergs marker. Med tillförsikt mötte Farsta Gustavsberg och dess invånare i det nya århundradet och fortsatte sin framgångsrika utveckling. Bruket var välfyllt med religiösa och ideella föreningar och brukspatron förstod deras ständiga bön om lokaler för sina verksamheter. Missionshuset stod färdigt 1901 och överlämnades till den stora missionsföreningen för att redan året efter tas tillbaka till hälften. Vilhelm Odelberg hade lyckats att skilja Gustavsberg från moderkommunen Värmdö och den nya kommunen behövde ett kommunalhus. Då bestämde den enväldige brukspatronen att huset skulle kallas kommunalhus och så fick det bli. De två intressenterna fick samsas om utrymmet. Baptisterna fick sitt hus 1906, men det skulle delas med ridskolan. Nu byggdes också kyrkan på Kullen, Gröna skolan i Ekedal, Kattholmens kraftverk, Strandvillan, Höjdgatan, Skeviksgatan, Ingaregatan, Villagatan, Skogsbo, Slöjskolan och Rättarbostaden. Brukspatron var gammal nu, men släppte inte taget, även om sönerna Axel och Viktor var honom till stor hjälp i ledningen av bruket. Strandvik byggdes 1911 till Axel Odelberg och Viktor Odelberg flyttade in i Farstavik. Maria Bennick, född Odelberg, kunde 1911 flytta in i Farsta Udde. Stenkullen byggdes och barnrikehusen i Tallåsen fylldes av stora barnfamiljer. I den här boken saknas mycket som byggs kring Farstaviken under brukspatronernas tid. Tallåsenhusen var de sista som byggdes under odelbergarnas ägotid. För nu bildades fackföreningen 1919, en generation senare än de på de flesta arbetsplatser i landet, och byggnadsverksamheten avstannade. Vilhelm Odelberg var bitter. Han hade varit övertygad om att de sociala förmånerna och tryggheten i hans rike skulle hålla tillbaka arbetarnas dröm om frihet, jämlikhet och broderskap. Brukspatron Odelberg dog 1924 och sönerna Axel och Viktor förde sedan en ojämn kamp mot de allmänt dåliga tiderna och porslinets hårdnande marknad. Konkurrensen från de utländska porslinsfabrikerna var stenhård och familjeföretaget fick svåra bekymmer. När sedan en större aktiepost såldes och kom i orätta händer fann bröderna för gott att se sig om efter en köpare med säker ekonomi och vilja att utveckla och föra verket vidare. De fann den köparen i Kooperativa förbundet som förvärvade Farsta Gustavsberg 1937. Under sin unge och duglige chef Hjalmar Olsson utvecklades Gustavsberg till en stor industri. Och byggandet i samhället var lika omfattande som under Vilhelm Odelbergs framgångsrika tid. Men det tillhör inte den här historien, utan kräver en berättare med insikt och kunskap. I den här genomgången av ett 80-tal hus i och runt Gustavsberg har vi bara tagit med Höjdhagen från 1939 och Runda huset från 1954 som bra exempel på KF:s chefsarkitekt Olof Tunströms idérika lösningar av bostadsområden i kuperad terräng och enskilda byggnader med karaktär. Många av de hus vi berättar om finns inte mer, men de har alla betytt mycket för sina hyresgäster. Av de äldre berättarna har många gått bort medan materialet till denna bok väntat på sin utgivning. Ja, det är livets gång, och vi är tacksamma för den kunskap de delat med sig av och för de goda berättare vi har ännu vid Farstaviken. Farstaviken. Gula byggningen, gamla kontoret, gula kontoret. Huset har haft flera namn under sin tillvaro vid Farstaviken. Det byggdes 1826 när porslinsfabriken startade. Traditionen vet berätta att timret kommer från Fredriksdal i Uppland och fraktades hit sjövägen med maskiner och råvaror från den porslinstillverkning som funnits där. Även denna porslinsfabrik heter Gustavsberg och ägdes vid köpetillfället av den tyske verkmästaren Fredrik Rode. Denne följde med till Gustavsberg och anställdes som den nya fabrikens första verkmästare. Gula byggningen, som var det äldsta namnet på byggnaden, har tjänat både som kontor och som bostäder, för det mesta som bådadera. När Samuel Godenius dotter Hilma gifte sig med Vilhelm Odelberg 1869 flyttade nygifta in i gula byggningen. Först 10 år senare flyttade Vilhelm och Hilma in i Farsta herrgård efter det att Samuel Godenius dragit sig tillbaka till sin våning på Nybrogatan i Stockholm. Redan 1830 inreddes en kyrksal på andra våningen i huset och en brukspredikant anställdes. Salen var i bruk som gudstjänstlokal till 1883 då Träkyrkan i Ekedal invigdes. Senare har den vackra salen bland annat använts till porslinsmuseum och på senare tid som en uppskattad samlingslokal. Även kommunalfullmäktige samlades här en följd av år på 1960- och 1970-talen. Idag är kyrksalen avdelad till kontor, men den kan vid behov återställas i sitt forna skick. Många har fått sin första bostad i detta hus. Hjalmar Olsson, vd 1937 till 1969, kom hit som ung ingenjör 1926 och fick ett rum på nedre våningen. Vilhelm Kåge hade ett lunchrum här på 30-talet. Byggmästare Danielsson bodde högst upp på östra gaveln och verkmästare Edvard Larsson och hans familj var kanske de sista som hade sin bostad i huset. Telefonist Ester Fall, född Backman 1914, berättar om systrarna Gustafsson som bodde högst upp i huset och som bekostade hennes pianolektioner hos Ingrid Körling. Ibland skulle hon besöka systrarna och visa upp vad hon hade lärt sig. Brodern Lennart Backman berättade hur han som kortväxt 12-åring 1927 började att arbeta på gamla kontoret. Han var så liten att det fick tillverkas en pall för honom att vila fötterna på. Han nådde inte ner till golvet. Lennart skulle också sköta bensinpumpen och då måste han få ännu en pall för att nå upp. Portvakten tände kaminen om morgnarna, men sen var det springgrabbens arbete att hålla liv, elden vid liv. Älghusfällar lades in på höstarna för dragets skull. Och idag så är gula kontoret fyllt till taknocken av kontor. Huvudkontoret, posthuset. Huvudkontoret byggdes 1898 och ritades av Johan Lorenz. Första våningen innehöll väntsal för den livliga båttrafiken, tullstation på Östra Gaven och lokaler för tele och post. På mellanvåningen fanns kontor och utställning av porslinsfabrikens produkter, medan den övre våningen användes till bostäder åt fabrikens tjänstemän. Här bodde ända fram på 1940-talet, bland annat bokhållaren Arvid Körling, broder till den bekanta tonsättaren Felix Körling. Även Arvid var mycket musikalisk och gladde Gustavsbergarna med sin vackra sång. Senare avdelades lägenheterna till enkelrum för kontorsflickor. På första våningen betalades lönerna ut. Herbert Bergsköld har berättat om hur han som liten fick hämta avlöningen åt sin far i runda rummet. Där satt kassör Hellström och ropade upp alla anställda som fick gå fram och hämta sin avlöning. Det hände att någon fick 4 öre när allt var avdraget och somliga fick skuld till företaget. Det var systemet med bolagsboden där man handlade på bok och slutsumman varje månad drogs på avlöningen som gjorde att många med stora familjer ständigt stod i skuld och inte kom ikapp förrän barnen började arbeta. Huvudkontoret upphörde att vara poststation när centrum byggdes ut 1967. Och efter Gustavsbergsfabrikernas stora expansion de senaste decennierna så är huvudkontoret nu fyllt av kontor från de olika bolag. Kattholmen. Kattholmen var för en ö. Vid sekelskiftet förbands den med land genom att man fyllde sundet med fyllnadsmassor från porslinsfabriken. Kraftstationen byggdes 1905. Och 2 Lavalturbiner försörjde fabriken med elkraft fram till 1921, då Älvkarleby tog över. Senare blev huset tvättinrättning. Huset bredvid byggdes 1916 som badhus med simhall. Och där fick Gustavsbergsungarna lära sig att simma. Pojkarnas simlärare var Albin Åberg och flickorna lärde sig den nyttiga konsten av lärarinnan fröken Olsén, senare gift Westerberg. Carl Törngren, född 1891, arbetade på Kattholmen och kan berätta. Vattnet i simbassängen togs direkt från viken och värmdes upp av kondensvattnet från kraftstationen. Det kunde komma upp till 22 grader. Einar Hellström berättar hur han som 18-åring skickades att vikariera för maskinist Magnusson som bränt sig illa. Och hur generad han kände sig när han måste in i bastun till tanterna och rätta till värmen. Einar fick rengöra bassängen en gång i veckan och det var ett slitsamt göra. Huset har senare använts till varjehanda. Här har funnits bostad, mjölkaffär och skolan har hyrt lokaler för båtbygge under Björn Ubbes ledning. Nu är Kattholmen uthyrt till en marinfirma. Kattholmen var från början en ö med ett vackert bestånd av tallar. Den sista tallen föll 1976 till stor sorg för Gustavsbergare, inte minst för Torsten Rolf, som var speaker vid denna tall under många idrottstävlingar på 1940- och 1950-talen. Detta var främst under skidlöpningens storhetstid i samhället då Manfred Lindstedt, Arvid Olsén, Greta Bergqvist och Greger Åberg kämpade väl och framgångsrikt. När den höga skorstenen skulle sprängas omkring 1960, då föll den olyckligtvis över Albin Melanders båt och krossade den. Albin var föreståndare i Konsumettan. Kattholmen användes som varv och uppläggningsplats för fritidsbåtar ända till 1974 när Möldviksvarvet tog över. Strandvillan. Strandvillan var ett vackert hus vid stranden av Farstaviken. Det byggdes 1906-1907. För att bli bostad för mjölnaren i Elkvarnen och för personalen på Kattholmens kraftverk. Den första mjölnaren som flyttade in i huset hette Lindström. Övriga hyresgäster i Strandvillan var Valfrid och Maria Holmgren, smeden Sven Olsson och kusken Karlsson. Mjölnaren Emil Jansson flyttade in här 1927. Han och hans hustru bodde i huset ända fram till 1973. Andra som bott i huset är Magnussons och Henrik Bengtsson och hans hustru Annie. Strandvillan revs 1976 efter att ha skadats av våda vid en av brandkårens rökövningar. Huset stod tomt och skulle genomgå omfattande reparationer när rökövningen gjordes. Det tog olyckligtvis eld i kåken och skadorna blev så stora att huset revs till många sorg. Elkvarnen vid Kattholmen. Kvarnen uppfördes 1882 enligt det årtal som står på husets vindflöjel. Först användes det som magasin och från 1905 även som elkvarn som skulle ersätta väderkvarnen på Kvarnberget. I den nya kvarnen basade Mjölnar Lindström och tog emot säd från Ingarö och Värmdöbönder. Senare var det Emil Jansson som var mjölnare. Båda mjölnarna bodde med sina familjer i Strandvillan. Verkmästare Einar Hellström, född 1912, berättar om hur han som 11-åring sattes att vända säd dagarna i ända under hela sommarlovet i magasinet. Han skildrar hur dammigt och ensamt det var. Helst skulle han velat vara med de andra i Rovlanden eller i trädgården i Farsta. Han fick 1,50 om dagen för det arbetet, minns han. Ett i sanning ohälsosamt jobb under ett sommarlov och upprörande när man vet att silikosen var känd och fruktad på bruket. Värdshuset. Värdshuset invigdes 1862. Det ritades av murarmästare E.J. Magnusson och byggmästaren hette J.G. Blomqvist. Tidigare fanns ett äldre värdshus här. Värdshusrörelsen höll till i källarplanet men hade också rum till resande högre upp i byggnaden där även en del tjänstemän hade bostad. I bottenvåningen fanns lokal och klubblokaler, även en skolsal. Huset renoverades 1943 och en större självservering tillkom. Från slutet av 1960-talet användes huset till olika kommunala ändamål fram till 1989 då huset såldes till Gustavsberg Fastigheter AB. Anna Eklund, född 1887, minns att när hon gifte sig på värdshuset 1910 så var Svensson källarmästare. Sen kom fru Boström som gifte sig med kassör Lindstedt. Det var vanligt att medlemmar i templet Sirius gifte sig i templarlokalen i värdshuset. Flera gustavsbergare har gått i folkskolan här under första världskriget när Ekedalsskolan användes av försvaret. Anna Eklund gick i ridskola här tills hon var 18 år och ansågs utlärd. Nanna Lett, född 1902, tillhör dem som gick i skola för Lagerström i värdshuset. Nanna minns också att det bodde två sömmerskor här om somrarna som sydde åt folk. De kallades för syhästarna i folkmun, i synnerhet av ungarna som bodde i stenhusen bredvid. Ester Fall berättar att hennes mamma som var klippflicka på tryckeriet i början av sitt arbetsliv ofta skickades av sin mäster att hämta backar med öl från värdshuset. Om slagsmål i och kring värdshuset finns det många berättelser. Och om staketet som löpte kring huset och som bröt sönder mest varje helg och hur man slogs med spjälorna. Varje måndag lagade staketet igen. Det var mest värmdöbor och gustavsbergare som slogs med varandra. Tegelbruksarbetarna utifrån Värmdö kom gärna och tog en batalj med jobbarna på bruket. Kegelbanan. Kegelbanan låg i backen ovanför värdshuset och tillhörde dess förlustelser. Georg Gärring berättar om hur pojkarna reste käglor på kegelbanan och fick några ören för besväret. Slantarna omsattes strax hos gumman i ståndet som hade godsaker att sälja. Kegelbanan revs troligen i slutet av 1920-talet. Slaktar Ahlgrens stånd. Nedanför värdshuset, vid en plats man kallade torget, låg Ahlgrens stånd med köttförsäljning. Enligt många berättelser fanns här försäljning redan på 1870-talet, då genom familjen Berglind som bodde i torpet Lugnet. Slaktar Ahlgren bodde på Edsberg och hade sitt slakteri där. Ståndet flyttades senare till Proletärslipen, den västligaste slipen på Ekedalssidan av Farstaviken. Namnet är ett prov på gustavsbergarnas erkända förmåga att hitta på beskrivande namn på bland annat platser. Kragslipen ligger närmare centrum vid samma strand. Den senare slipen användes av tjänstemän som vid denna tid var uppklädda i kavaj och krage även när de sysslade med sina båtar. Gummans stånd. Gummans stånd låg bredvid Ahlgrens stånd och var för ett kärt mål för gustavsbergsungarna när de fått en, ett eller två öring. Georg Arring berättar att gumman hette fru Hasselström och kallades gärna för flyttfågeln eftersom hon kom på vårarna och får sin väg till hösten. Hon sålde mångahanda godsaker minns Georg, studenter, kubbar och mandlar med mera. På vintrarna sålde hon fisk på Munkbron i Gamla stan. Ståndet flyttade senare till idrottsplatsen Bleksäng där det fick tjäna som materialbord. Bredvid stånden stod tidningspersson och delade ut nya dagligt Allahanda och Stockholmstidningen när båten kommit med nyhetsbladen från stan. Gustavsbergarna prenumererade på de två tidningarna som fick avhämtas på torget. Detta var en vanlig mötesplats för folket på bruket. Sida 35. Övre stenhuset. Harry Box, född 1916, berättar att hans förfäder var invandrade smeder från England som kom till Sverige i mitten av 1700-talet. Harry berättar vidare om farfar Herman Box som bodde med hustrun Jenny och 16 barn i ett rum och kök i övre stenhuset. Familjen fick ännu ett rum senare tvärs över farstun och som alltid kallades pojkarnas rum. Några av barnen dog tidigt men de flesta nådde vuxen ålder. Harrys farfars far hade kommit till Gustavsberg redan 1859 för att arrendera värdshuset som han drev till 1873. Denne värdshusvärd hette Reinhold Box och kom närmast från församlingen Kroppa i Värmland. Herman Box, Harrys farfar, var en skicklig porslinsmålare på fabriken och var samtida med den bekante målarpelle Evaldin Pettersson. Hälsingeflickan Svea Augustsson, född 1918 och gift Box, kom till Gustavsberg via Mora 1936 och blev anvisad bostad i övre stenhuset. Ett rum och kök som hon skulle dela med två andra flickor, Britta och Barbro Israelsson från Langnö. Gubben Sam kom i järnsängar, halmadrasser, grå militärfiltar, bord och två stolar som brukligt var. Och han blev väldigt arg, berättar Svea, när flickorna tillbakavisade hans möbler. Flickorna Israelsson hade nämligen egna möbler, bland annat en dubbelottoman och en sekretär. Svea fick dela dubbelottomanen med Britta i det enda rummet och Barbro bodde ensam i köket. När nu flickorna delat ljust och lätt och även avlöningspengarna i 6 månader så började de två som bodde i rummet att undra över varför de måste betala 1 krona var i månaden för en spis som de aldrig använde. Det åt hos Barbro och Brittas mormor som också bodde i huset. En dag så tog de mod till sig och gick till fabrikskontoret och frågade bokhållare Bodelsson hur det var med det där spispengarna och si. Undret skedde. De fick tillbaka 6 kronor var och det blev matpengar länge. Värmekällan i rummet var en kakelugn och mat kunde lagas på spritkök. På 30-talet fanns här taxistation och frisersalong. Här har funnits telegrafstation, skomakeri, damfrisering, fotvård och mycket annat. Och en lång period så beställde man sina systemvaror här. Och samtidigt så kunde man passa på att prenumerera på tidningen Gustavsbergaren, vars expedition fanns i samma lokal. Och det var hos Sara Lindholm i övre stenhuset man kunde beställa. Och så få hem ädla drycker till helgens kalas innan systemet i centrum kom till. Och Emil Karlsson var hans assistent. Numera är hela huset uthyrt för kontorsändamål. Nedre stenhuset. När huset byggdes 1831 i porslinsfabrikens barndom då kostade det med sina 32 enkelrum 5000 riksdaler. En för den tiden låg summa eftersom den dåligt byggda statbyggningen kostat 7000 riksdaler 6 år före. Detta togs som ett av bevisen på att grundaren av fabriken, Johan Herman Öhman, var en alltför rundhänd herre som inte var tillräckligt kunnig i ekonomiska ting. Husen har inte bara innehållit arbetarbostäder under årens lopp. Här har funnits affär under olika tider. Skolkök och arrestlokal, det minns de äldre. Torsten Roll, född 1918, berättar i Gustavsbergaren 1971 bland annat om mjölkaffären som fanns här på 1920-talet och så fick mjölken från Ingarö, Lemsaga och Farsta. Affären hade då öppet 8-10.30 och på kvällen 18-19.30. Gustavsbergarna väntade gärna på Farstamjölken som var varm vid framkomsten. Chef för affären var Rudolf Putte Karlsson. Hans fru Selma hjälpte till, även på söndagar var det öppet. Familjen Karlsson bodde ovanpå affären. Tilda Sjöberg bodde på nedre botten och familjen Sävström en trappa upp med skön utsikt över viken. På södra gaveln bodde Svagdriksgumman som drev en liten rörelse i manufaktur. Sång och musik kunde höras från övervåningen där Daniel och David Ekberg bodde. Här bodde även Evert Fredblad, Emma Hellberg och fjärdingsman Lundins änka och många fler. Elektriker Carl Törngren, född 1891, har berättat att han och hans syster Elvi Blomqvist är födda i nedre Stenhuset. Fader Axel var maskinmontör och jobbade på fabrikens mekaniska avdelning. Han var något av ett tekniskt snille och gjorde en koppmaskin, en tefasmaskin och en tallriksmaskin samt en automatisk nabbmaskin. Familjen bodde i Stenhuset från 1890 till 1905. 1971 brann Stenhuset ner. Stjärnan. Huset byggdes omkring 1862 som bostad åt mjölnaren som skötte den nya väderkvarnen. Det var fabrikens egen byggmästare J.G. Blomqvist som ansvarade för byggnadsverksamheten. När väderkvarnen togs i bruk 1905 hade mjölnaren sedan länge bott på annat håll. Och huset hade blivit bostad åt kapten Lutterman, befälhavare på Kolångaren. Efter Lutterman kom ingenjören och designatören John Stjärna att bo här med sin familj fram till sin pensionering på 1940-talet och huset revs i mitten av 1940-talet. Väderkvarnen. Kvarnen byggdes 1862 samtidigt som värdshuset och Stjärnan, mjölnarens hus. Kvarnen hade tre par stenar och byggmästare var J.G. Blomqvist. Hit kom bönderna i trakten med sin säd ända till 1905 där den nya eldrivna kvarnen vid Kattholmen togs i bruk. Kvarnen på berget stod kvar som ett vackert blickfång till 1910 när Odelberg hade tröttnat på den vandalisering som den var utsatt för och beordrade rivning. Blomkulan. Byggåret är okänt. Men namnet Blomkulan kommer enligt Gustavsbergarna efter den ganska tunnhårige kassören Alrik Blomqvist som bodde här till 1937. Hans kala, runda gässa och blomman i efternamnet lockade fram Gustavsbergarnas förkärlek för uttrycksfulla benämningar. Herbert Bergsköld tillägger att familjen hade en silverglänsande prydnadskula i sin trädgård som även kunde ha inspirerat till det här namnet. Henrik Bengtsson, hans hustru Annie och deras barn Lasse och Alice bodde i huset till 1942. Då fick de flytta över till Grinstugatan eftersom fabrik och kommun gemensamt beslutat att inreda sitt första daghem i Blomkulan. En daghemsförening skulle driva verksamheten. Och så blev det. Elna Davén hette den första föreståndarinnan. Annie Bengtsson var en älskad kokerska och Stina Lindroth ryckte in där det behövdes. Från början var här både daghem och lekskola. Det fanns också en liten lägenhet för personal. I den första kullen av barn fanns bland andra nuvarande oppositionsrådet Göran Lundgren. Det här var det första daghemmet öster om Danvikstull och besökt av många delegationer i studiesyfte. Nacka och Bo kommuner fick sitt första daghem 1946. I början av 1960-talet hade den berömde keramikern Stig Lindberg sina barn här. Då skänkte han en stor porslinskula dekorerad med Stigs speciella sköna blommor till daghemmet. Sven Weisfeldt drejade krukan. Den var ämnad att under somrarna pryda trädgården framför ingången, men numera törs inte personalen längre ha den sköra dyrgripen ute i det fria, utan bevara den inomhus. Daghemmet Blomkulan har full verksamhet än idag. Slut på första kassettens första sida.